Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Och där hälsar vi alla hjärtligt välkomna till ännu en inför-podd. Med mig på länk har jag Djurgårdens Björn Hellberg, även känd som Robin Fredriksson. Välkommen!
Ja! Hur är läget?
Jo, det är bra. Jag befinner mig fortfarande i fjällstugan och
Åker skidor.
Nej, jag är ju inte från något. Jag har ju ingen ursprung från ett land som inte har gjort några avtryck i längdskids eller alpinvärlden. Sen är det dåligt med snö just nu, men det är mycket vandring, eller ja, så mycket som det går med en liten dotter. Men det är kul, det är fantastiskt väder här och vi var hälsade på sådana här, vad heter de? Heter de alpaka? De här djuren, vet du vilka det är? Jag trodde att de inte fanns på riktigt.
Jag trodde enhörningar.
Ja, men jag trodde typ det var bara en meme som finns på nätet. Döm av min förvåning när jag fick se dem live.
De är lätta att blanda ihop med lamas, eller?
Ja.
Alpakas och lamas.
Nej, som sagt, jag trodde det var någon som har varit rolig och du vet, dragit någon korsning på typ så här, vet du, på Photoshop. Nej, men jag kanske får och struts typ.
Ja.
Ja, lärde jag mig något nytt idag. Min dotter tyckte det var väldigt kul, så det var intressant att se.
Ja.
Ja, men nog om det. Hur är det läget själv?
Jo, det är bara bra. Kul med match imorgon igen.
Vi ska säga att vi spelar in det här dagen innan. Alltså den 14:e.
Och... ja, 23:00.
Ja, det gäller att hitta tiderna. Men du, Örebro då? Ska vi dra lite praktisk information innan den matchen? Vi kan säga det att Ulvestad inte kommer till spel i och med att han drog på sig sin fjärde varning senast. Une riskerar samma öde om han drar på sig en varning eller rött kort mot Örebro. Men det här blir första gången på år och dag som vi kan säga att den enda som inte kommer vara uttagen, eller de två som inte kommer vara uttagna, det är Alexander Abrahamsson som fortsatt inte är aktuell för spel och även Astrid väl.
Ja.
Nu är timeouten bruten, men han är inte uttagningsbar.
Nej, han återgår i träning på måndag. Som jag förstår det.
Yes. Men spännande då med Chili, Berke och Harry sitter tillbaka. Dock ska vi slänga in en lite varningens finger för att Berke kan bli pappa vilken dag som helst. Och det kan påverka och huruvida han kommer till spel eller inte. Det får man ha förståelse för.
Ja, ni som är föräldrar brukar ha större förståelse för det än vi som inte är det. Men absolut.
Känns nog ändå som att det finns en och annan som inte är förälder som ändå kan acceptera den inställningen, eller?
Ja, men vi hade ju en hockeymålvakt, Adam Reideborn, som missade en semifinal eller final, va? Då var det lite mer så här, men vad fan liksom. För att det var lite mer skarpt läge, kan man säga.
Ja, nej, där Berka, håller jag inte med dig.
Att Berka missar en... vad säger man? Han är redan missat två mål, liksom. Det är inte samma... känns inte som samma grej.
Mm, jag hör dig. Men ja, jag tycker att det är ett giltigt frånvaroskäl i princip när som. Men du, vad tänker vi kring... Det första vi ska prata om egentligen, det blir väl vem tar plats bredvid Karlström?
Ja, nu fick vi i alla fall svar, vi fick ett svar från Lagerlöf på den eviga frågan om Banda sist i matchen, i eftermatchen där, att vad ser ni Banda som? Då sa han central mittfältare. Det svarar ju inte riktigt på om man ser honom som en 10 eller som en sittande mittfältare, men det tar oss ju lite närmare sanningen i alla fall. Men jag tror inte att Banda är aktuell att starta bredvid Karlström i den rollen. Jag tror att det blir antingen Kevin Walker eller Curtis Edwards, och jag skulle tippa på Curtis Edwards, för det där är väl egentligen hans bästa position, tycker jag. Så han sa ju det till och med till Fotboll Direkt där, att det är sexa han vill spela i den rollen. Och lite andra roliga svar också, men han sa att det är som sexa han ser sig själv.
En intressant grej bara som ploppar upp nu som vi inte har förberett egentligen. Säg att han kliver in där då och gör det ganska bra.
Mm.
Om man bara ser verkligen hur han trivs med det. Hur ska man tänka kring att spela in honom? Han har ju ändå kontrakt längre än till årsskiftet kontra Ulven då, vars kontrakt löper ut.
Jag är rätt säker på att när man värvade Curtis så gjorde man det ju syfte att ersätta antingen Ulvestad eller Karlström till den här säsongen. Men man gjorde det i förtid som en liksom satsning under hösten 2019. Och sen så blev det ju mirakulös så att både Karlström förlängde och Ulvestad försvann inte. Så att det är nog inte helt omöjligt att man spelar in honom där. Men alltså, Ulvestad är ju för bra för att inte spela. Det är vår bästa utespelare, så att...
Ja, det var inte meningen att starta upp något sånt där. Men det var bara en tanke som slog mig att... Det är ju ändå skillnad på spelare och spelare med utgående kontrakt. Och så kanske det ska vara också.
Ja, för ett gäng år sedan så hade Djurgården en policy att man inte skulle spela spelare som inte ville förlänga sina kontrakt. Och hade vi haft den policy nu för tiden, då hade det varit ganska många som har suttit de senaste åren. hade inte Krim spelat sista halvåret och Ulvestad hade inte spelat nu. Och,
ja. Karlström hade inte spelat förra hösten.
Nej, exakt. Så att man, har vi ett treårskontrakt med någon så känns det ju dumt att bara utnyttja 2,5 år av dem.
Ja.
Kan man ju säga.
Jag håller med dig. Även om jag också kan förstå den andra sidan i det.
Ja, det var ju Abgar Barlsson som inte ville förlänga 2002 och då petades. Och sen så ville ju inte Babi Stefanidis förlänga, tror jag, och så petades han. Så att det, där var man ju rätt, vad säger man, känslokalla, cyniska.
Mm. Resten av startelvan då, vad vill du att Djurgården ställer på benen?
Ja, den här startelvan blir ju ännu mer intressant i och med att nästa match är mot Ferencváros i Ungern. Och det vi ser idag, idag lördag då, det kommer ju vara talande för vad vi ser på i veckan här då. Onsdag tror jag det, mot ungrarna. Alltså jag tror så här att har vi identifierat att vi vill spela med en Kujovic på topp mot ungrarna, då startar nog Kalle Holmberg idag mot Örebro. Har vi identifierat att Kalle Holmberg är bäst mot ungrarna, då startar vi nog Kujovic idag mot Örebro. Sen är ju då frågan, vad prioriterar man mest? Den är inte helt lätt. Vi har ju sett många... Det känns som att den här pendeln kring hur man hanterar Europa har svängt lite senaste åren. Att förr var det så jäkla viktigt att ta sig till en Europaplats, men sen när man väl var där, då behandlade man det som att det var träningsmatcher i princip. Har man väl tagit sig dit, då är det ju snarare de allsvenska omgångarna man får använda det svagare laget i, känner jag. Och där är ju lite mer de svenska klubbarna nu, att man tar Europa på mycket större allvar än man gjorde för några år sedan. Så jag tror att om vi får se en svagare uppställning i veckan så lär den vara... kommande veckan så lär det vara den som vi ser imorgon eller idag mot Örebro.
Mm. En annan grej då bara. Man läser lite här och där att man skulle vilja se Djurgården kliva över till en trebackslinje mot ungrarna. Känns inte det som att om det någonsin skulle kunna hända så bör vi se något liknande mot Örebro då i sådana fall, eller? Alltså för att testa det skarpt.
Ja. Nej, det tror jag inte. Inte 4 dagar innan. Och sen riskerar att någon av dem då går sönder. Alltså, nej. Jag har svårt att tro det alltså.
Okej, okay, ja. Vad tror du då? Vad vi antar att PK står. Det är nog inga tvivel om det.
Nej, exakt. Sen blir det ju då Jonis. Kan det vara så att Jesper Nyholm spelar för att vira Berg till Europa-spelet? Ska vi gissa på det?
Ja. Det låter rimligt.
Jag skulle nog gissa på det. Sen riskerar ju Une Larsson en avstängning, ska sägas. För han gult så är han avstängd nästa.
Dock men... inte i Europa.
Nej. Men den där avstängningen kom ju full senare. Så det är ju bara att hugga i sig. Vittru spelar ju såklart högerback. Eller kan man spela Curtis eller Harry som högerback nu när man har fler alternativ längre fram. Man var inne på att vila Vittru där mot Varberg. Sen tvingades man ju sätta in honom i paus för att Harry blev skadad ändå. Inte helt omöjligt, men jag tror Vittru spelar. Sen man har ändrat mig lite. Alltså, i och med Curtis har den här Europa-erfarenheten och så man kanske spelar honom mot ungrarna och väljer då Walker som sittande bredvid Kalis mot Örebro.
Det är inte omöjligt heller. Men också alltså, Curtis erfarenhet, det är ju ett tag sedan och väger det så tungt, tror du?
Individuellt, jag vet inte. Däremot så ser vi nästan aldrig lag som lyckas i Europa på första försöket, utan det krävs att spelarna har varit med om det några gånger för att man ska lyckas. Sen vet inte jag om det handlar mer om att laget ska ha varit med eller om det är att individerna, alltså att en spelare har oförförenhet, vad, liksom, vad ger det? Det är svårt att säga, men det kanske, jag har inte hört Kim och Tolle prata någonting om det, att hur de värderar erfarenheten av att spela i Europa, men det är bara en teori som i alla fall skulle kunna spela in.
Frågan är också, ja, nej, vi ska inte prata för mycket om Europamatcher. Vi fortsätter.
Nej, men det går ju ihop med den här elvan, så det är ju lite oundvikligt att det som den som spelar idag spelar förmodligen inte på onsdag. Och lite så. Även om vi kan ju inte göra så med 11 gubbar. Jag skulle säga att vi ser Kevin och Carlos. Carlos Banda var det förra gången också. Sittande som nummer 10 i så fall. Ja, vi kan spela Banda. Sen, det är svårt att veta här med Bergkrot och Chili. Alltså, är de redo att gå in och spela 90? Det tror inte jag.
Nej, det skulle jag inte tro, va?
Nej. I den 19-mannatruppen vi har tagit ut så känns det ju som att det är Oskar Pettersson som handlar på läktaren. Så jag räknar ändå med att Chili och Bergkrot är tillgängliga. Om inte Bergkrot saknas då av giltig eller ogiltig anledning som vi var inne på tidigare. Men jag skulle säga så här, jag tror Kujovic spelar mot Örebro i alla fall. Och att Kalle spelar i Ungern då, men att vi bytte in Kujo på slutet där. Det skulle jag tro. Men shit, jag ändrar mig fram och tillbaka medan jag pratar liksom nästan. För att jag kan se det gå åt bägge hållen. Men det är ju skönt att ha lite alternativ igen. Vi har ju varit så oerhört fast vid Harjes och Ring som enda alternativ som yttrarna. Att bara ha... Chili var man lite trött på, för han var i väldigt dålig form just när han blev skadad. Medan Bergkrot var i en väldigt bra form. Men alltså att bara få tillbaka de här alternativen ger otroligt mycket. Men gissa på en elva. Walker, Carlos sittande. Carlos igen, helvete. Karlström Banda som nummer 10. Säg ändå Ring och Harris ändå. Sen så byts kanske Chili Berka in. Och Kujovic som nummer 9. Det gissar jag på. Tror du att jag tog helt snett på det på någonting eller?
Nej, det tror jag inte. Jag tror också i och med att det blev ju faktiskt bättre när Ring kom in i förra matchen i halvtid, så tror jag faktiskt att man går tillbaka till, och om nu Harris är redo så tror jag att han också tar en startplats. Jag tror inte Bergkrot eller Chili.
Känns inte dock Harris som en som man vill ha i Europamötet?
Jo, kanske. Jo, alltså, det vill man. Jo, det vill
bra,
man.
Bra i försvar och framåt och liksom tuffheten. Men då är frågan liksom, man sitter på.
I och för sig. Ja, jag tänkte säga varför ska han ens bli uttagen då? Men det är inte så att vi har så mycket spelare. Ja, exakt.
Och Bergkrot så vet jag ju att man uppskattar ju poängen och hans offensiv, men jag vet ju att man håller inte hans defensiv så högt. Och då, den kanske är mer trolig att spela mot Örebro då. Men kan han göra 90 som vi var inne på innan, det vet jag inte.
Det tror inte jag att man kommer äventyra heller.
Nej, och det är oerhört svårt att veta den fysiska statusen. De kanske har väntat med att han är 100% redo för en 90-minuters match innan han slängs in i truppen, det vet jag inte.
Nej,
och den typen av skada, jag menar, Harris hade problem med ljumske, det känns som att den kan dras upp igen, medans Bergkrot har opererat menisken, va, och sen rehabbat sig till den här staten. Alltså, det känns inte som en skada man kan dra upp.
Det går nog också, ska du se. Men ja, nej, jag håller väl med dig.
Ja. Svårgissat.
Ja, verkligen. Och det också, vad säger magkänslan? Alltså, det här är lite som du vet, när man ser fram emot derbyn och pratar om den matchen och sen så bara, jo, fast vi har en match däremellan. Den här matchen mot Örebro känns ju lite som en sån.
Att man alla lite i...
Ja, verkligen en klämmatch som man bara, ja just ja.
Däremot så tror jag inte att Kim och Tolle är, alltså de tänker nog inte ens på Färjestadsmatchen förrän dagen efter Örebro egentligen. Alltså, jag tror de är väldigt så där pragmatiska, en match i taget. Såg du förresten Deep Play-dokumentären senaste avsnittet när du figurerar ganska frekvent?
Nej, jag tittar ju inte på mig själv.
Nej, okej. Efter lottningen mot Färjestad så ringer ju Bosse upp Kim Bergstrand. Och säger, såg du lottningen? Han säger, vilken lottning? Så, ja, vi spelar Champions League i år. Jaha, vad kul, säger han.
Ja, men det måste ju bara vara uppgjort.
Nej, men alltså, Lagerlöf och Kim var och spelade golf, visste inte att lottningen ägde rum liksom. Det känns som att de inte, det känns ganska likt dem, att de liksom, ja men den matchen är två, tre matcher bort liksom, vi skiter i det.
Mm. Men att vi kvalar till Champions League,
ja,
det kan
det
inte komma som någon.
Ja. Det är ett skämt.
Ja. Ja, men vad...
Mm. Och inga förstärkningar på ingång.
Nej, vi kan väl lägga till där att är Aftonbladet som uppger att Krim har varit i Belgien, va? Samma klubb som Engvall är i, om jag inte är helt fel ute. De är väl inte i högsta ligan, va?
Jo.
Jo, eller?
Eller?
Ska se, de heter... KV...
Mechelen. Ja, de spelar i högsta ligan och den drar väl igång nu då, antar jag. Belgien var ett av landen som bara stängde ner sin liga. Ingen åker ur, ingen åker ner, tror jag. Jag vet inte hur det blev, det överklagades hit och dit huruvida lag skulle flyttas upp, men ingen åker ner och hit och dit. Men de spelar i högsta ligan, ser det ut som just nu, ja. Jag använder ju fortfarande text-tv för att kolla, liksom, för att hålla koll på de olika ligorna.
Det är en bra källa.
Ja, men det är ju överlägsen app att kunna bläddra bland olika tabeller, så där Superettan, Allsvenskan, Norska ligan, Danska ligan, liksom bara för att hålla. Det är fantastiskt. Men där är ju aldrig Belgiska ligan med. Den har aldrig varit med. Man tog ju bort någon annan obskyr liga för att lägga till MLS när Zlatan gick dit.
Det verkar ju faktiskt till och med som att det har varit seriepremiär. Nej, det gör jag, men de har lirat idag i alla fall.
Ja, men alltså, ja, vad ska du säga?
Nej, de har en vinst och en oavgjord på två omgångar då. Leder den något haltande belgiska ligan just nu. Mm. Kanske är det som lockar.
Ja, det kan det väl göra. Man vill ju inte vara, ja, vi kan väl vara fördomsfulla om vi vill, men att gå till belgiska ligan har inte varit, det är ingen hög procentandel som har framgång av svenskarna som har gått dit de sista 10 åren.
Nej, sen är ju frågan dock om det är ingen utav dem som hör ihop ändå. Alltså det är lite.
Nej, jaha, att de har ett svenskt pass spelar ingen större, det är inget automatiskt samband med att man misslyckas.
Nej.
Så är det inte. Nu har han ett tunisiskt pass också, så att man kanske klarar sig på det. Men det är också, det är känt som fotbolls Europas största skurkmarknad också. Där det finns alltså otroligt många, där har ju till och med avslöjats massa superskandaler där med uppgjorda matcher och
ja, och jag tror till och med att den här klubben i allra högsta grad har blivit bestraffad, om det var förra säsongen eller hur det nu var. Jag tror det var något sånt, eller om det var uppgjorda matcher, tror jag.
Kujovic var ju inte i Mechelen, men han var ju i Belgien och det är så här, han köptes dit, fick jättemånga löften om att hej, du kommer få spela här och här, och sen så spelar han ytter i ett par matcher och han bara, men vad håller ni på med? Ni ser väl bara på mig att jag inte är en ytter liksom. Och sen fick han inte spela alls, och sen så upptäcker han att okej, alla som får spela har samma agent som huvudtränaren.
Det
känns som ett sånt fotbollsland tyvärr. Och jag hade jag varit i den åldern som Krim är så hade jag tänkt en extra sväng innan jag åkte till det fotbollslandet, tyvärr alltså.
Mm. Men Bosse sa ju också i den här Viaplay-studion nu under kvällens Champions League att varken Stefano, Isidius, Mange borta i MLS eller Krim kommer att vara med första omgången nu.
Mm.
Här kan man ju göra tolkningen på just de tre namnen att
ingen inte av dem... för sig, men det är väl ganska...
Ja.
Ja, det gäller ju honom också såklart.
Då är känslan, för jag tycker att kommunikationen från Djurgården tidigare har varit att ska vi ha in någon så ska ju de lira, alltså de ska vara i hyfsat god tid in i Djurgården så att de kan lira från första omgången. Ska vi tolka det som att ingen av dem kommer i år och i två av tre fall kanske inte alls?
Ja, det kan man väl kanske göra, men säg att vi skräller den här omgången då och är med nästa, då är det väl kanske ännu mer angeläget att få in någon snabbt. För då har man ju fått det här ekonomiska tillskottet och har mer utrymme än innan och kan kosta på sig att, för då har man fortfarande kvar livlinan också, att man hamnar i Europa League om man missar Celtic-matchen liksom. Det, så jag skulle inte utesluta det helt, men alltså, man ska ändå komma ihåg att sommaren 2018 och 2019 när vi skrek efter nyförvärv, då var det för att det fanns uppenbara hål i truppen. Vi hade ingen högerback 2018, vi hade bara en anfallare. Och sommaren 2019 så hade vi bara en anfallare med Börtraj. Det fanns liksom ett uppenbart hål. Truppen vi har nu, den har ju inga numerära hål och den är liksom ganska full. Bara titta på truppen vi släpper idag till Örebro-matchen, och skulle vi lägga till Astrid Ajdarevic och Ulvestad som tillgängliga, då är det liksom tre etablerade A-lagsspelare som sitter på läktaren. Så att man... en värvning nu skulle ju vara någonting som är nice to have, inte need to have liksom. Utan då är det ju för att vi vill spetsa till någonting. Sen vill ju vi supportrar, vi vill ju alltid spetsa till laget. Alltså man vill ju alltid förbättra den svagaste eller formsvagaste positionen för tillfället. Så funkar ju vi liksom. Men det är inte liksom skandal eller vansinne om vi inte får in något namn här. För det, vi är inte ensamma om att inte investera pengar i att förbättra våra Europa-chanser. Så jobbar normalt sett inte svenska klubbar. Den enda som undantaget är, det är väl AIK som satsade stenhårt på Europa, Champions League-kvalet förra året. Och ja, deras situation just nu med vissa kontrakt de skrev upp sig på då och så. Den har väl inte undgått någon.
Nej.
Så, nej. Men det är klart att... Alltså, det, som en Bosse sagt, det är en svår avvägning det där, att satsa eller inte satsa. Och, men jag skulle förstå om Henke säger, alltså ska du ta in någonting Bosse, då måste någonting ut också. För vi kan ta 24 A-lagsspelare med A-lagslön liksom, och bara kunna anmäla 18 till match.
Nej, det är för, så lär det vara. Jag tänkte bara kommentera en grej kring just det här med att men om vi går vidare till omgång två så kanske det blir aktuellt, säg med Krim och Stefano Vecchia. Alltså, då är frågan så här. Står och hänger på en sån liksom, kvalomgång två kontra kvalomgång ett? Är man inte långsiktigare än så i sina beslut? Jag menar, jag tror ju verkligen att många vill till Djurgården. Men där tror jag det finns väldigt mycket osäkerhet kring vad fan startar MLS om en månad. Ja, men då kanske det finns en mening med att han ska vara där.
Jag tror man startat nu till och med. Fast smällde igång.
Är det så?
Ja, eller ja, jag vet. Det orkar. Jag hänger knappt med, men ja. De spelar i alla fall. Jag vet.
Jo, men det jag menar är liksom att om det stämmer nu att Krim är i Belgien och testar på det och sen så bara, oh jävlar, nu vann Djurgården med 10-0 borta. Sorry Belgien, jag kritar nog på ett 3 månaders kontrakt där borta. Alltså, då är frågan, vill man Man vill gärna ha lite långsiktigt tänkande, även om jag liksom absolut skulle köpa Krim ett halvår. Men då hade jag gärna sett honom klar för 2 veckor sedan, så att han...
Ja, 2 veckor sedan är snällt räknat då. Så.
Jo, exakt. Men du fattar vart jag vill komma i resonemanget.
Ja. Så, ja. Ja, det vill man väl. Man vill väl att det ska finnas en långsiktigare plan än att allt tas där lite på uppstuds. Liksom. Men man får väl omvärdera situationen man är i för dagen också. Alltså bara en sån grej som att om vi vinner en runda, då dunkas det in över 10 miljoner på kontot. Då är man helt plötsligt i en annan... Inte en helt annan verklighet, men man... Det förändrar situationen ganska radikalt ändå.
Även om det inte är pengar man får direkt, väl?
Ja, men ja, jag vet inte faktiskt hur snabbt de delas ut. Men,
jag tror att AIKs förra året, deras Champions League-pengar tickade in i november någon gång.
Ja, men vi har ju likvida medel, så vi kan ju låna av oss själva då, så att säga. Även om det är någonting som Henke och Bosse inte har velat göra tidigare.
Men, nej, det hade ju inte varit något problem. Jag menar, hade vi gått vidare från kvalrunda 1 och det står och hänger på då att ja, men fan, vi får in en påse pengar i november, då hade Djurgården löst det. Så är det. Det behöver inte.
Men det är svårt. Vi ska bara komma ihåg det när vi skriker efter ny förvärv, att det är liksom inte... Det är inte skandal om det inte blir någonting nu. För man är uppenbarligen... Det jag snarare skulle kunna ifrågasätta, det är ju att okej, vi har försökt med Mange, vi har försökt med Krem, vi har försökt med Stefano Vecchia, och det pratas ju om någon fjärde spelare också. Har vi försökt med alla fyra och misslyckats, trots att det är spelare som är tillgängliga allihop, då bör man kanske utvärdera sig själva lite. Och varför har vi misslyckats med 4 spelare som är tillgängliga, som är på vår nivå liksom? Gör vi någonting fel eller så? Det är kanske en mer angelägen fråga då.
Jag håller med.
Vad kul. Jag har fått kritik av att vi tycker olika ibland.
Ja, men där har ju jag, du och Tony främst en inställning om att vi tror ju på sikt att om vi sitter och håller med varandra hela tiden, så kommer det inte bli jättekul att lyssna på i längden.
Håller vi med varandra så går vi framförallt vidare ganska snabbt.
Ja, men precis. Och ofta är det ju jag som kanske ifrågasätter och försöker hitta någon vinkling på era argument, men det är ju för att ni också ska få utveckla era argument lite och även stöta på lite patrull, så det kommer vi fortsätta med, men man får mer än gärna komma med åsikter kring det. Det tycker jag är väldigt välkommet, och men man märker också det så här efteråt att det är liksom som det här med Karlströms gula kort och hans veckalaget. Alltså, man skulle kunna ha en timmes podd bara kring det ämnet. Och så blir det lite och ta det vidare på sociala medier sen. Det blir inte riktigt
svårt att jobba med så korta
tecken. Men precis.
Om man redan har utvecklat det ganska noggrant vad man tycker, så.
Jo, fast frågan om hur noggrant det verkligen är där och då, och sen när någon kommer till 10 personer uppfattar det på ett sätt, och då lyssnar man då på vad man själv har sagt, så blir jag menar ju typ det de också har invändningar på, men det sa jag kanske inte riktigt. Så det är ett litet lurigt forum att fortsätta diskussionen på, men det uppskattas verkligen. Innan vi går vidare, för du har ju ringt upp en örebroare. Men innan du går vidare så ska vi faktiskt komma med lite info här. Att det var ju väldigt många som köpte biljetter till premiären bortom mot Örebro. Och uppenbarligen kommer vi inte få vara på plats. Och alla ni som har köpt biljett kommer efter matchen få ett mejl från kansliet i Örebro med en länk där ni går vidare, klickar in er och där ska det vara ganska enkelt att begära tillbaka pengar för biljetterna. Man har valt att vänta in tills det definitivt är fastställt att det inte blir publik på matchen, och istället för att hantera flera tusen ärenden på om på så väljer man att göra det på det här sättet. Så får du ingen länk så bör du kontakta kansliet efter matchen, så löser det nog sig. Så där ska ni vara vakna på.
Ja.
Du, ska vi ta och ringa upp?
Ja, det kan vi göra. Vi har pratat med David Flatbacke Karlsson som var med i inför vår hemmapremiär då. Matchen vi torskade.
Visst var han först ut?
Mm, det var för, vi hade ju inte någon till Sirius matchen.
Nej, det stämmer. Ja, vi lyssnar på vad han har att säga.
Ja, då är vi tillbaka i del 2 av DIF-podden. Och nu gästas vi av ÖSK-supporten David Flatbacke Karlsson. Precis som senast då för nästan exakt 2 månader sedan. Vi spelade 14 juni premiären mot Sirius och sen så några dagar senare.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu var det hemmapremiären mot ÖSK. Så att, nu vänder serien och vi spelar omgång 16 mot Örebro igen. Och Örebro, lite som väntat, parkerar ju på en 10:e plats. Man brukar lite ironiskt eller skämta om att man alltid slutar 9. En 10:e placering ligger man på nu. Och hur är stämningen i Örebro, David?
Först och främst, Robin, stort tack för att jag får vara med här i DIF-podden igen. Jag blir ju, som vi pratade om innan här, den första som är med 2 gånger. Och det gick ju bra för ÖSK senast jag var med här, så får hoppas på samma sak igen. Nej, men om man då tittar på stämningen och läget i Örebro så får man väl säga att det är lite som förväntat. Man ligger där i parkerad runt en 10:e plats efter halva säsongen. Och det är väl en säsong där det har spelats otroligt mycket matcher. Jag menar, vi har kört halva säsongen och 15 matcher på 2 månader. Och det har hunnit hänt mycket. Just nu skulle jag säga att stämningen är kanske ändå lite, efter de senaste matcherna här och augusti månad på det stora hela, och lite frustrerad efter, ja, kanske framförallt inte efter förlusten mot Malmö FF senast då liksom, ja, man förväntar sig inte så mycket annat än att förlora i Malmö, även om man gör en ganska, ja, sett i förutsättningarna bra match och inte helt långt ifrån att få med sig poäng, men man är fortfarande mer irriterad här över Göteborg i söndags med 1-1 resultatet efter att Blåvitt då uppenbart fått en felaktigt dömd straff som man kvitterar på sent. Och det var ju ett, tuff tapp för ÖSK där som hade chansen att lyfta i tabellen. Så lite frustrerat kanske, men ändå liksom på många sätt ganska normalt. Man ligger där man ligger i tabellen och var inte så mycket annat förväntat på förhand. Och ja, det kan väl tycka vad man vill om, men det kunde varit bättre, men det kunde varit sämre också då.
Vad är det som har funkat bättre än förväntan och vad har funkat sämre än förväntan de här första 15 omgångarna då?
Det man får säga på det stora hela ändå är att ÖSK har varit med i nästan varje match. Tog ju inte minst när man var starka och lyckades vinna på Tele2 Arena mot Djurgården där. Så man har varit bra på att försvara sig och det har ju gjort att man sällan har släppt in mer än i alla fall 2 mål. Och då har man ju chansen i varje match. Man har liksom lyckats spela stabilt, resolut, bra. Tycker man liksom har löst situationerna på egen planhalva väldigt liksom bra och ofta då inte låtit motståndarna kommit till några jättemånga chanser. Sen är det ju såklart på borta mot Hammarby. Det var ju inget bottennapp eller skam att förlora mot Hammarby borta såklart, men sett till hur spelet såg ut och hur man skötte det så det kunde ha varit väldigt mycket mer än en 3-0 förlust då. Så där var man ju väldigt besviken. Det är väl det som har funkat bra ändå på det stora hela organisationen. Man har släppt in flera unga spelare som verkligen liksom levererar, tar för sig och man har gjort det väldigt bra och verkligen bidragit här när det har varit så många matcher på kort tid med inte världens bredaste trupp. Ska man vända lite på det där däremot så har ju problemet kanske funnits i andra ändan av planen. Man har haft svårt att göra mål. Lite svårt att komma till heta chanser i någon större utsträckning i de flesta matcherna. Man har liksom... Ja, man har sökt mycket. Det har varit olika faser i anfallsspelet där man liksom har sökt och sökt och sökt och långa stunder har haft svårt att komma fram och då har man hamnat väldigt lågt med laget och ja, men det har fattats någonting i lite för många matcher. Och det är väl det som gör att man kanske också bara inom situationstecken där och står på, vad har man, 17 poäng. Man har gjort 15 mål på lika många matcher och släppt in endast 18, så defensiven är bland de bästa i serien efter liksom kanske er i Djurgården och Malmö och ett par lag till, men man har inte riktigt kunnat omvandla sin stabilitet och sin grundstruktur i att spela konstruktiv anfallsfotboll i tillräckligt hög utsträckning. Och det gör ju att målproduktionen har blivit lidande.
Vad är det som saknas då i anfallsspelet för att alltså att Agon Mehmeti skulle ha 4 mål efter halva serien, det var ju taget på förhand liksom. Han har ju knappt gjort några mål på flera år och Erik Björndal har väl gjort 2 mål och vad är det som saknats?
Lite spets tycker jag. Sen tror jag ändå att man också måste försvara Axel Kjell och liksom hans team i det här med att man har ställt om lite och försökt fokusera mer på att hitta en organisation och en struktur. För man släppte ju in näst mest mål i serien 2019 och då har man 56 stycken, så det är nästan 2 per match. Och då har man ändå kanske vad jag tycker en av seriens bästa målvakter, Oskar Jansson. Inte minst sett hur mycket han ofta får emot sig i skott och sådär i matcherna. Man har haft lite svårt i sista tredjedelen. Det har varit många nya spelare in. Såklart ingen kontinuitet. Man har haft lite skadeproblem och man måste ju liksom varva runt på spelarna man har. Och när man kanske inte har allt för många anfallare så blir det blir ganska tungt ibland. Nu har man ju bara Agon med i truppen imorgon som då är en renodlad anfallare till exempel. Så jag tycker det saknas lite. Sen är det klart att det är en inkörningsperiod när det blev sådär långt uppehåll. Inga träningsmatcher. Svårt att spela in och det har funnits goda tendenser bitvis, men man har inte riktigt fått det att klicka i den här sista tredjedelen. Man har gjort det ganska bra på mitten och ställt om bra ibland. Men i många matcher har inte den där spetsen riktigt, riktigt funnits. Så det tror jag också till viss del är en följd av att man har strukturerat om och lagt om spelet för att hitta en större trygghet och en stabilitet i defensiven.
Djurgårdsbekantningen Martin Bromberg, han har bara gjort 39 minuter första halvan av säsongen. Har han så stora skadeproblem?
Ja, det har varit tufft för Martin här faktiskt med skadeproblemen. Vi pratade ju där i juni och då var han ju inte alls nära spel. Nu har han ändå hoppat in de 2 senaste hemmamatcherna. Jag tror han gjorde ett kort inhopp mot Falkenberg och jag tror det blev lika långt mot Göteborg. Men han har ju till exempel vilat i bortamatcherna mot Kalmar och Malmö emellan. Så han verkar ha förbättringsvägen och redo för spel. Så förhoppas att se honom mer imorgon.
Så han är ändå på väg tillbaka. Alltså, det är inte så att han får tillbakslag igen utan det är...
Man väljer väl att vara försiktiga för att inte få den här smällen man har fått tidigare med honom och andra spelare. Att man går på för tidigt och sen pang, smäller igen borta en månad. Jag tror att det handlar om det.
Nahir Besara då, är han säsongens spelare? Eller hur? Jag har ju sett vissa matcher när han har varit rätt dominant. Men jag ser ju inte alla ÖSKs matcher. Svajar han mycket i prestationerna?
Vad ska man svara på den? Man har ju väldigt höga förväntningar på Nahir såklart. Han ska leda offensiven och sådär, men om man ser till hur han liksom har producerat, så går det väl inte liksom att klaga på det. De har kanske saknat att flera har klivit fram, att man har fått vad är det, Agon och Nahir har gjort 8 mål ihop, 4 var och totalt 15. Sen kan han absolut svaja, men det tror jag handlar om att ÖSK ofta hamnar ganska lågt med laget, och då hamnar inte riktigt han i sina rätta positioner och får nyttja sina passningar och sin kreativitet och spelskicklighet, utan det blir väldigt mycket försvara. Blir man ganska trött såklart, det gäller ju även honom. Då kan det vara tufft i motsatt riktning när spelet väl ställer om sen. För man har ju i många matcher ÖSK, har man ju hamnat lågt med laget. Och det känns som att motståndarna, även om de kanske är, jag ska inte säga sämre, men de är inte bättre på förhand direkt. Så det har varit samma sak där. Man har också fått svårt att ha ett anfallsspel med kontinuitet mot de lagen. Det har varit mycket liksom omställningar, försvara sig, rensa, reda upp situationer. Och det gäller ju även för honom. Men det är den som har producerat helt klart mest. Och han har ju även varit skillnaden i vissa matcher, som till exempel mot Kalmar borta när han gör 2 mål och det blir en 3-0-seger. Så man får väl säga att han har börjat bra. Sen kanske man hade haft mer krav och förhoppningar. Det har han nog själv också haft. Men jag tror det har att göra med lagets spel och liksom att man inte har hittat rätt framåt.
Jake Larsson då? Han skulle ju få ett liksom ordentligt genombrottsår, men det har väl inte riktigt skett, eller?
Inte första 8-9 omgångarna. Sen jag har alltid velat vara lite försiktig med det där. Han gjorde en jättefin första säsong, Jake, men överraskande. Ingen hade några förväntningar på honom. Han kom in från Hammarby U19, Hammarby U21, en Örebro-kille från början. Och verkligen etablerade sig. Men nu har man ju krav på honom. Han har skrivit ett nytt kontrakt, där ryktat från klubbar från, jag vet inte, Italien, Bulgarien, Grekland, men allt möjligt. Och det brukar ofta bli så att man kan få ett lite svagare år som nu spelar, ett svagare andra år. Och man såg väl det i början där, tycker jag, att han kom inte in i det riktigt. Sen tycker jag att han släppt. Han gjorde mål i omgång, jag tror det var omgång 9 mot Mjällby. Efter det tycker jag sakta men säkert att han har kommit tillbaka, hittat formen, verkligen bidrar. Sen är det klart, det är tätt mellan matcherna. Man måste liksom använda honom på ett rätt sätt och spara på honom ibland också. Men jag tycker ju att han har sett jättebra ut mot Göteborg och Malmö då, senaste veckan, och gör ju ett fantastiskt fint nytt mål i Skåne. Så han är på gång, tycker jag.
Ja, en som skulle spela en stor roll i det här laget, men det funkade väl aldrig riktigt. Det var väl Jack Lane. Han har väl åkt hem nu, eller? Åkt hem, vad säger man? Eller är han kvar i ÖSK?
Nej, det är han inte kvar. Hans kontrakt gick ut 31 juli där och det blev ingen förlängning. Mm. 11 matcher, inget mål. In och ut ur laget, så nej. Man kan inte säga att det funkade tyvärr, vilket var väldigt tråkigt. För Jack var verkar vara en väldigt härlig, bra, sympatisk kille som jobbar hårt, vill mycket. Men nej, det fattades en del där. Jag tror inte det blev vad varken ÖSK eller Jack själv hade hoppats på det. Så nej, jag ser väl en logik att man inte behåller honom. Även om han liksom gjorde ett gott jobb, liksom gjorde sitt bästa, bidrog en hel del med sin snabbhet och sådär. Men han hamnade ofta i fel position och kändes otajman. Så nej, men jag ser en logik att han inte blir kvar. Och det är såklart tråkigt, för jag hade trott mycket på honom, att han skulle bidra med mer poäng.
Så här, efter misslyckande i AIK och misslyckande i ÖSK, känns det som att många skriver av honom nästan. Man ska komma ihåg att han är 18 bast fortfarande. Alltså
det är lätt att glömma, exakt. Jo, jag håller med dig. Det gör jag. Tycker att lite synd att han inte kunde. Han kom in ändå in i det lite bättre och bättre. Och jag tror hade ÖSK och Axel Kjell fått jobba med honom i lite lugn och ro. Han hade varit på kontrakt. Det hade varit en värvning som han hade gjort istället för ett lån. Då tror jag det kan se annorlunda ut. Och den har verkligen kunnat komma in i det. Men nu var det stressigt. Det är en konstig period. Det är en konstig tid. Så att döma ut honom tycker jag är alldeles för hårt. Men helt klart har ju förväntningarna varit lite väl stora, både i AIK och ÖSK, på honom. Jag menar, killen är 19 år, ambitiös, och ja, det funkade inte nu i ÖSK tyvärr, men det är nog inte bara hans fel heller att han inte fick ut sitt bästa, utan det ska ju funka med spelsystem. Och jag vet inte om ÖSKs spel alla gånger var jätteoptimalt för Jack Lane, men han gör nog rätt att gå vidare. Men det är väl, han skulle behöva hitta en klubb där han kan vara liksom och bygga sig själv, bygga sin karriär, hitta rätt för att spela kontinuerligt. Och då tror jag ÖSK hade varit väldigt bra, om man ser det så. Så jag tror mycket handlar om den biten också.
Hur ligger egentligen till med förtroendet för Axel Kjell i Örebroled?
Man ska se det på två sätt med Axel. Jag tycker det är väldigt viktigt. Att det är en del klagomål. Jag har mycket klagomål bitvis ibland på spelet, hur det ser ut och så. Och där kan jag väl bitvis hålla med. Jag tycker man har varit lite för ojämna. Jag är inte helt nöjd med den här första halvan. Jag tycker man skulle ha ett par poäng till. Någon placering till upp, det har man i sig. Men om man kollar liksom grejer som händer runt omkring i klubben, att fler unga får chansen, hur Axel förhandlar med, han är ju manager, det är ingen lätt roll, det är liksom, han gör allting, det är som Jens Gustafsson i Norrköping, och han är ganska ny i den rollen fortsatt, så han är jätteduktig med unga spelare att ta fram, och han är jättebra nu när spelare behöver speltid, får ut dem på lån, han gör ett väldigt bra jobb med att bygga kontakter, och det händer saker. Problemet är att det inte syns riktigt på planen ännu, snarare ibland kanske tvärtom till och med, om man ser det väldigt, väldigt kortsiktigt, men han gör mycket bra liksom i kulisserna som jag hoppas kommer betala av sig för ÖSK under kommande år. Så jag har stort förtroende för Axel, både som person, som sportchef om man ser det så. Sen är det klart att det finns bitar i, ja, men i managerroll, alltså i tränarrollen, där man kanske vill se en utveckling. Det är hans tredje säsong med det här laget nu som huvudtränare på egen hand. Och det är klart, när han fått sina spelare, man vill se att det börjar hända mer. Jag borde hoppas och tro det under andra halvan av säsongen, att man kommer att se att saker och ting stämmer mycket. Men sett i förutsättningar, ÖSKs ekonomi, det går liksom inte att klaga. Även om man kan vara besviken på underhållningsvärdet och enskilda prestationer i matcher, så ja, jag har gott förtroende för Axel.
Det är där jag är lite fundersam, för att Alexander Axén valde ju att kliva av för att han kände att kraven som kom från styrelsehåll på vad ÖSK skulle bli gick inte att uppnå med ÖSKs förutsättningar. Så då känner han, men om jag inte tror att jag klarar det här med de här förutsättningarna, då får någon annan ta över. Och då blev det ju Axel Kjell. Och han har ju inte lyft ÖSK, alltså någonting egentligen resultatmässigt mot vad Axén gjorde under sina år. Så borde det inte då finnas ett missnöje, alltså uppifrån i ÖSK, med att oavsett nu hur orimliga de kraven var, har han verkligen liksom levt upp till vad ledningen ville?
Jag tror ju så här, om vi först och främst så kan man ju säga att det finns ju en klubb, alltså två parter i en förhandling angående kontrakt. Det finns ju en klubb och det finns en tränare. Och vem vet, det kanske kan vara som så att klubben inte vill ha kvar tränaren heller i första delen, utan bygga på ett annat sätt. Så allt behöver inte ligga på att Axén inte ville vara kvar heller. Det är bara liksom värt att nämna, det är inget jag vet, men det är värt att ha med sig det också. Han uttalar sig såklart mycket om det, men
det
där.
Är hans version.
Det finns en annan sida också, så mycket kan jag säga. Det finns två sidor i den också. Mm. Men andra på frågan på det stora hela då. Ja, alltså jag tror Axel har gjort mycket rätt som klubben har bett om. Han har spelat in fler unga spelare. De har ju inte, ÖSK har inte riktigt haft kanske samma typ av trupp heller. Det är viktigt att få fram det. Axén hade ju under framförallt kanske 2016, då hade ÖSK ett otroligt bra lag. Man började också säsongen väldigt bra. Och sen började man ju sälja spelare, och det var väl det som Axén var besviken på. Men det var väl också för att man överpresterade mycket under första halvan av den säsongen då med den truppen. Och spelarna började ju, som till exempel Kalle Holmberg i Djurgården. Han skrev ju på till Norrköping med start 2017. Då fick man ju välja mellan att liksom spela ut kontraktet eller sälja och få in pengar. Och då valde ju klubben den inriktningen att sälja honom. Om det var Daniel Gustafsson som sen då var i Elfsborg. Och så var det Jakob Rinne då. De började ju liksom skriva på för andra klubbar. Och sen försvann ju Astrid för säsongen också. Så att Axel har inte fått samma sätt och liksom samma resurser att jobba med heller. Och liksom fått bygga om och bygga om. Det som Axel gör bra som klubben är nöjd med, det är helt övertygad om, det är det här med liksom att ställa om mot mer unga spelare. Ta fram, liksom, hitta de här spelarna som man ska behålla liksom, på sikt. Som typ, alltså man vill ju sälja spelare som Jake såklart och Dennis Kolander och de här yngre som verkligen, verkligen är bra. Men man vill ju även hitta sådana man kan bygga runt som är, hur ska man förklara? De är bra för att spela i ÖSK, men de är inte riktigt sådär bra heller att de blir ryckta i av andra klubbar. Utan man kan bygga på de här på ett bra sätt.
Sara.
Ja, lite så. Sen har
han är ju inte ryckt nu för att han är lite för gammal.
Och men exakt, men vi kanske hittar en sån som, vad ska man ta det? Mikael Almebäck. Som han har gjort. Johan Mårtensson. Nordin försvinner ju såklart inte liksom i det där heller. Men Axel har gjort väldigt mycket som klubben gillar runt omkring med sin roll. Och börjar bygga upp ett kontaktnät, ett samarbete med de lokala klubbarna i Örebro. För att hitta både talanger till ÖSK. Men även då låna ut talanger på ett helt annat sätt och hålla igång dem. Där tycker jag att han har gjort det jättebra. Och det är lätt att glömma det. Att det händer mycket som är bra vid sidan av. Det tror jag klubben är jättenöjd med. Sen resultatmässigt. Alltså man håller ju till ungefär lite ovanför om man ser till sin ekonomi. Sin förutsättning. Jag läste det att man hade typ sett sin trupp för något år sedan. Så borde man vara 11-12 sett till lön man betalar. Så han presterar ju inte så dåligt. Sen är det väl klart att ÖSK som klubbförening har ett jobb att göra vid sidan av. Att oavsett hur det ser ut på planen och locka mer publik. Och liksom få fler engagerade i ÖSK. Det är liksom ett jobb att göra också.
Sen är skillnaden. Alltså Axén slutade ju på samma placering som Axel Kjell. Men man hade ju ofta så här. Känns som att man. Ja, man vinner ju, med Axel Kjell så är det ju så här,
Alltså resultatraden i år är som det har varit maxkäll, att man vinner, kryssar, kryssar, förlorar, vinner, förlorar, kryssar, vinner liksom. Medans Axén kunde ju ha antingen en sjuk vår eller oftast en sjuk höst när man vann så 8 av 9 och bara låg typ 4. Sen så slutade man ju 9 ändå, men det svängde ju lite mer med ÖSK på den tiden.
Det stämmer, och sen var det kanske också rent generellt att jag och Aron liksom haft ganska mycket kontakt med både Alexander Axén och Axel Kjell, och tycker mycket om båda på olika sätt som personer och som tränare, det de står för. Så var väl Axén lite ändå mer utåt. Han var ju liksom lite lok i det där. Han syntes ju på ett helt annat sätt och trivdes ju i media. Mer kanske än vad Axel Kjell gör. Men det innebär ju inte att Axel liksom är en sämre tränare på något sätt, för att han inte syns på samma sätt. Utan Axel och liksom det de söker efter, både Axel nu och Axén tidigare, var ju att hitta den här jämnheten över en hel säsong. Där man inte faller så djupt och kanske, okej, då kanske man får inte de här topparna på samma sätt. Men man får heller inte de här sviterna med 10 raka utan seger. Utan det gäller att hitta en jämnhet. Och jag tycker att Axel gör mycket bra sett i sina resurser. Sen är det klart att man kan väl alltid fundera och tänka på hans roll om det blir för mycket att göra. Och man ska liksom se om det bör anställa en ny huvudtränare. Men jag tycker ju att han gör mycket bra och får inte alltid cred för det. Sen är det klart att han har mycket saker att utveckla och hitta ett spel också som funkar och ger poäng och mål över tid utan att liksom, som Axén, för där ska man vara ärlig också, att när man hade Axén som tränare så ramlar in ganska många mål också.
Ja, ja. Vad jag ska säga att, hur är liksom förtroendet från allmänt då, från supporterhåll för Axel Kjell?
Där är det desto mer delat, för jag ska nog understryka att jag tror att klubben tror mycket på liksom Axel och hans vision.
Ja,
det tvivlar jag inte på. De ser ju också på ett helt, man ser det dagligen på ett helt annat sätt. För tittar man bara på matcherna liksom och tittar spelet, resultaten, då gnisslar det desto mer. Det är ganska många som undrar om Axel är rätt person, i alla fall för att leda ÖSK vid sidlinjen.
Men vad har supportrarna för liksom förväntning, för krav på ÖSK då? För om man har en ekonomi som är 11-12, då skulle jag känna att tar vi in en tränare som underpresterar ett år, då åker vi ur. Och det, där vill man inte hamna. Men samtidigt skulle jag väl känna också att, alltså, Örebro, vad är skillnaden på Örebro mot vad Norrköping var 2012, 2013, 2014? Och det de har liksom lyckats utveckla sig till någonting mycket bättre idag genom att bara ta bra fotbollsmässiga beslut, helt enkelt. Att man värvar bra unga spelare som man har förädlat och sålt. Vad är som liksom, är det så de missnöjda supporterna också känner, eller?
Jag tror väl liksom, om vi börjar med missnöjet och sen tar Norrköpings jämförelsen efteråt, så tror jag att många är lite frustrerade på ÖSK, liksom att inte klubben har en vision. Det är den vi ska komma till lite också, att man vill inom 3-4 år kanske. Den heter någonting i stil med att vi ska spela attraktiv fotboll inför fullsatta läktare och slåss om allsvenska medaljer och regelbundet vara med i Europa. Och det är väl det man känner kanske, att klubben tar inga steg mot den här visionen som man då har satt upp. Men en vision är ju liksom en vision. Det betyder ju inte att det sker imorgon. Jag tror man har varit dåliga på att kommunicera runt den där, liksom vilka steg vi tar, så här gör vi, dit ska vi. Och det är också en väldigt tuff vision att nå, för jag menar, Örebro är Örebro. Jag tror ju att man kan bygga liksom för att komma in på Norrköping också med det där. Genom att ta de besluten som Axel har börjat ta nu med att spela fler unga aktivt. Försöka vara aktiv på att sälja spelare, låna ut spelare. Ja, men få folk eller spelarna att förstå att ÖSK är ett bra alternativ att vara i, även om man inte liksom tjänar bäst. Jag tror att det är så liksom man kan börja bygga det, som du säger där. Man börjar ta beslut. Men jag tror också det kommer ta lite längre tid för ÖSK och göra en sån resa, om man ens lyckas fullt ut. För jämfört med Norrköping så är det en helt annan tradition. Norrköping har väl en sådär, vad har man, 12 SM-guld som man tog där. Det finns ett litet annat intresse.
Spelar de någon roll idag egentligen, det historiska? Jag minns att när jag var på liksom Norrköping borta 2013, de hade ju inte ens en klack. Liksom. Alltså, men sen när man var där 2015 när de var på att vinna, så hade de ju en full kortsida.
Ja, spelar roll, absolut, och helt rätt, det är helt ny verklighet, men man har ändå byggt upp det här fotbollsintresset på ett annat sätt i grunden, och man ställer lite högre krav, tror jag också. Det skapar en form av mentalitet, och den kan jag sakna i Örebro ibland runt ÖSK faktiskt också. Jag tycker väl att det är bra att den kommer fram. Sen gäller det att försöka vara konstruktiv i det också. För det handlar ju om engagemang. Svårt att jämföra Örebro och Norrköping i övrigt. Norrköping har ju i alla fall under de senaste åren varit mycket bättre på att utveckla talanger. Och hittat de här som kommer tillbaka. Som Kristoffer Nyman nu, Linus Wahlqvist. Som kanske inte är några toppspelare i Europa. Men som ändå kommer tillbaka med viktig rutin.
Framförallt har man ju varit superbra på att värva ung etablerad talang. Som när man värvar liksom Simon Skrabb från Gävle, Kalle Holmberg från Örebro, Niklas Bergkros från Bromma pojkarna och liksom sen sålt och sen är liksom maskinen igång, så kan man värva lite bättre, så kan man värva liksom en Jordan Larsson sen som man sen förädlar och säljer och så. Alltså det borde ju inte vara omöjligt för SK att ta samma, att göra samma resa, men det är ju inte lätt. Det är absolut inte, för det finns ju 14 andra klubbar minst som känner samma sak om sina möjligheter liksom.
Visst är det så, och jag tror ju även att liksom ÖSK tar steg mot det här. Sen gäller det här är en konstig säsong och liksom ingenting är logiskt sett till liksom spelschema, tomma läktare, hur allt har skjutits upp, hur ekonomierna påverkas, men jag tror möjligheterna finns att spela mycket bättre fotboll i alla fall, och framförallt titta Örebro-publiken, att man kommer dit och man känner sig stolt över att hålla på ÖSK. Man liksom bidrar med positiv energi och att även om man förlorar matchen, så det är kul att vara och kolla på ÖSK. Som örebroare ska jag hålla på ÖSK. Och liksom, jag är stolt över min klubb, för den hör till min stad. Och det tycker jag, den biten saknar jag. Jag ser den som ett problem att lösa i det här också. Att man får örebroarna att sluta upp mer och känna liksom den här stoltheten över att vara en ÖSK-supporter.
Ja, det där kan jag känna som stockholmare ibland, att när folk säger att det bor 1,5 miljon människor där, varför är det inte 30 000 på varje match? Men liksom, det är tre olika lag i Stockholm som slåss som folk, men om man tittar på en liten stad som Örebro, eller typ om man tittar på hockeylag som så här Modo och sånt där, så om ni nu hävdar att allt är hockey i Örnsköldsvik, varför är det liksom inte ens fullt på liksom 1,5 hemmamatch i veckan? Och där kan man känna liksom lite grann samma med Örebro, att borde det vara så svårt att göra en hemmamatch var 14 idag till en grej som alla går på i stan?
Nej, jag håller med dig helt. Det är helt rätt. Sen vill jag inte jämföra Örebro med Örnsköldsvik. Det är liksom ändå 150 eller 120 000 invånare mot hur många bor i Övik? 30-35 kanske. Mm. Så det är svårt att göra den jämförelsen rakt av, men jag håller med dig helt. Där har man ett jättejobb att göra som klubb, och ja, man får vara hård och säga att över tid har man inte lyckats med just den biten. Det är ju en helt annan grej än att hitta rätt talang och sälja vidare liksom. Men nej, då har man inte lyckats tyvärr, och det är tråkigt. Och det är någonting som vi, jag sitter ju i kubanernas styrelse, support i klubben. Det är någonting som vi jobbar med.
Får lösa det.
Ja, exakt. Vi får försöka göra det. Men det är många liksom bitar att tänka på där. Sen tror jag många i Örebro, det finns ett otroligt fotbollsintresse. Det finns en otrolig kärlek runt ÖSK. Men jag tror folk känner sig liksom generellt så, inte liksom, vi har många liksom, det måste man framhålla också, som är otroligt hängivna. Fantastiska supportrar och människor som åker land och rike runt för att se ÖSK. Det är liksom inga konstigheter. Men man har inte riktigt lyckats nå den här breddpubliken som kanske har det där liksom måttliga intresset som stiger vid roliga arrangemang och bra spel och intensitet och sådär. Nej, där har man ett jobb att göra helt enkelt, och det tror jag är lika viktigt som att hitta rätt talang och liksom få spelare överprestera, för det kommer bli jättesvårt för ÖSK. Hur mycket man än lyckas sälja spelare för, hur mycket man än höjer publiken och bli ett nytt Malmö FF eller Djurgården, Bayern, Gnaget, det kommer bli jättesvårt. Det är liksom bara, man får liksom acceptera och köpa det, men att spela bättre fotboll och liksom hitta bättre spelare och sälja och liksom få fram fler talanger och allt det där liksom, en bättre relation till partners i stan kanske också. Jag tror allt det där är möjligt att göra. Och då tror jag man kommer att kunna bli en klubb som i alla fall aspirerar på platser runt topp 5, topp 6 på en helt annat sätt än idag, och spelar mycket jämnare och bättre fotboll. Det sitter liksom ihop på något sätt.
Imorgon då? Djurgården på Bern Arena. Vad tror du vi får för startelva? Jag förutsätter att Oskar Jansson är spikad i mål.
Jag skulle bli väldigt överraskad om det inte var Oskar Jansson i mål faktiskt. Har en bra andra målvakt också då, i Jake McGuire, men han har inte varit nära spelen. Sen är det svårt det där, att vi har lite skador, så vi kan börja med att gå igenom dem lite kort. Att Johan Mårtensson, viktig mittfältare, är tyvärr avstängd och missar matchen. Det är bra nyhet för Djurgården kanske, men ingen bra nyhet för ÖSK. Och även Erik Björndahl då, som jag tycker har bidragit med mycket mer än bara två mål. Han är en otrolig liksom kämpe och stark på huvudet, vinner nästan alla dueller. Saknas också. Sen kan jag väl tänka mig, jag har svårt att se att Agon Mehmeti och Besara inte startar på topp. Sen
skulle... fick inte han en smäll sist, Mehmeti?
Han är i med i truppen, så att det var jag sett. Ja. Så det ska inte vara några konstigheter. Sen på mitten nu när Mårten är borta, Mårtensson är borta, så antar jag väl att det blir Nordin Gerzic. Alltså mitt då. Kanske liksom att man även lirar då Dennis Kolander, född 2002 igen där. Det skulle jag kunna tänka mig. Och på flankerna så lär ju, det är väl om man gör någon rotation, att David Seger kanske får sitta på bänken och att Robin Book startar istället. Och sen Jake Larsson på andra kanten. Och nu har jag ju tagit där i helt fel riktning, så jag får väl fortsätta så och avsluta med backlinjen. Och här kan det väl bli någon förändring också. Men jag tror på ett mittlås med Andreas Skogard och Mikael Almebäck. Att Albin Granlund ersätter Hussein Ali på ena platsen då till vänster i backlinjen. Sen får man väl se, på högerbacken står det väl mellan Kevin Wright och Benjamin Ekstrand. Och där kan jag tänka mig att det kanske är ett läge för Kevin Wright att starta då för ÖSK där.
Ja, han var ju, du inne på, var liksom lite potentiellt stjärnskott inför säsongen. Men han har inte startat alla matcher, eller?
Nej, jag har varit in och ut i laget. Jättebra spelare som jag tycker har väldiga kvaliteter. Framförallt kanske det offensivt. Väldigt snabb och bra inläggsfot. Och även kan göra ett par mål om det liksom blir lägen med straffområdet. Men nej, han har inte riktigt fått till det faktiskt. Det förvånar mig lite. Samtidigt har Benjamin Hjertstrand, som spelat mycket på den positionen också, varit väldigt bra. Vilket hela ÖSKs backlinje på det stora hela har varit.
Ja, i Djurgården då? Är det något du oroar för, eller...
Ja, det finns väl, man oroar sig inför varje match, och Djurgården är ju, jag satt och gjorde motståndarkollen, jag skriver ju den för ÖSK, så jag satt och kikade lite på Djurgården här tidigare.
Vi har ju ett in i truppen efter skada är ju Harris Radetinac, Edvard Chilufya och Niklas Bergkrod som återkommer i truppen. Så där nästan, det kommer vara någon etablerad spelare som sitter på läktaren, så många alternativ har man nu.
Precis, och där kan man ju se det som vi pratade om senast, Robin, i juni, att där har du skillnaden på...
Ja, Radetinac hade inte varit gubbe 16 eventuellt i ÖSK.
Ja, förmodligen inte i alla fall.
Nej.
Men det är svårt att säga exakt. Men sen läste jag att Bergkrot var tveksam lite till spel ändå för att han ska bli far här i dagarna. Så man får, det kanske liksom löser sig, om du förstår mig rätt, ändå liksom truppstorleksmässigt då. Mm. Men det är klart ett jättebra lag, Djurgården, som jag tycker... ÖSK, det var skönt att vi kunde slå er där på Tele2 Arena. Det var vår första vinst mot på 6 år, och vi har ju inte vunnit i
Örebro.
Ja, jo, absolut. Men det ska vi få med oss någon gång också, för vi har gjort en och annan tabbe när vi spelat mot er tidigare, tycker jag. Och ja, men Djurgården är ju såklart ett jättebra lag. Vi har inte vunnit mot er sedan 2010 i Örebro faktiskt då. Så ni var väl vår största mardrömsmotståndare under det gångna decenniet. Jag tror vi vann 3 matcher totalt mot Djurgården under 2010-talet.
Så pass.
Ja, faktiskt. Mm. Men det är ett jättebra lag med liksom bra spelare rakt igenom som har kommit igång nu, tycker jag. Det var lite sådär att det gnisslade i början på säsongen. Jag såg dig på Twitter, du var ganska konfunderad och med all rätt också missnöjd och frågande till många grejer i spelet liksom. Men det känns som att ni har ångat igång.
Ja, det var ju riktigt hackigt där första 4-5 matcherna där man liksom kunde gå en hel match utan att skapa målchans och sådär. Men sista 7-8-9 matcherna så har man väl inne i lite av en... Man kanske inte har vunnit alla matcher, men man har ändå... Man ser att det är topplag liksom ändå på något sätt.
Och det är bara, jag har väntat på den biten hela tiden själv, liksom att Djurgården och sen Malmö var lite samma i början. Det gick inte smärtfritt där heller, men över tid. Så liksom styrka i truppen, bred trupp, bra spelare på varje position, det visar sig. Så jag är inte ett dugg förvånad över att Djurgården liksom har tagit sig så pass högt upp. Och det... Vi får se om man kan utmana ännu mer. Det hade inte förvånat mig. Malmö ser ut att springa iväg lite, men det svänger fort. Vi ser på Norrköping hur de tappade formen. Men det kommer krävas mycket av ÖSK imorgon för att liksom ta ett resultat. Samtidigt, vi har en bra känsla från senaste matchen mot er. Har inte alltid fått resultaten med oss på slutet, men jag tycker man har gjort ganska många bra prestationer de 3 senaste matcherna i ÖSK. Men det är klart att oroa sig. Alltså, det är svårt för enskild spelare, för det är liksom kvalitet rakt igenom. Vad Djurgården ser ut på planen, så kommer det att bli en tuff utmaning för ÖSK. Nu vet jag liksom att Ulvestad är avstängd. Det drog man kanske en liten lättnadens suck för egen del när man fick se den. Men jag går inte runt och tänker så liksom att det är något specifikt. Utan det är bra lag rätt igenom som verkar vara i bra form, som kan göra mål och spela väldigt bra på olika sätt. Så det kommer bli en tuff match. Men jag ser också väldigt mycket fram emot den och är övertygad om att ÖSK har bra chanser att utmana. Så det finns ingen anledning att se att vi inte skulle kunna göra om det vi gjorde i Stockholm för en par månader sedan.
Ja, ja, men vi tackar väl dig, David, där, och så Ja, hörs vi väl nästa säsong när det är dags för match igen.
Ja, vi får sikta på det, Robin. Trevligt att vara med i podden igen. Stort tack.
Ja, tack så mycket.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.